With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du lyssnar på Kärleksförsäkringen med Alex och Lisa. En podd som handlar om relationer och ekonomisk jämlikhet. Vi kommer att diskutera och debattera tillsammans med spännande gäster om hur familj, karriär, relationer och ekonomi ska samspela. Hur kan man bli mer jämlika som föräldrar? Vad är nyckeln till ett framgångsrikt förhållande? Och är det möjligt som kvinna att have it all? Under resans gång kommer vi tillsammans med våra experter att få tips och kloka råd hur man hanterar ekonomiska frågor i en relation. Med mig sitter Alexandra.
Hallå, hallå.
Och jag heter Lisa. Nu kör vi!
Så välkommen Mikaela Berglund.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Ja, men superkul att ha dig här. Du är ju faktiskt vår första gäst i podden. Podden som vi kallar för Kärleksförsäkringen.
Ja, det är ju jätteroligt. Och jag har ju liksom nosat upp er verksamhet via gemensamma bekanta och tycker att det ni gör är fantastiskt. Så att det är en ära.
Ja, men så tack, kul snälla. Att ha dig här. Och kan inte du berätta lite om dig själv? Du är ju både investerare och vd för ett bolag som heter Feminvest. Men berätta mer, vem är du och vad gör du om dagarna?
Jag skulle säga att jag alltid typ har hittat ett liksom extra värde i det jag gjort. Även om det kanske inte naturligt har funnits i affären. Jag har jobbat med försäljning och kommunikation i många år, och det är en fantastisk kunskap att få med sig oavsett vilken industri man kastar sig in i. Så det är jag jätteglad för. Men jag har också alltid typ hittat en så här, jag bidrar till en bättre värld på något sätt. Och typ har svårt att faktiskt motivera mig om jag inte har det. Då blir det, då blir det lite monotont och lite liksom för långt bort ifrån. Så jag tror att jag är en ganska värdestyrd person. Utifrån mina tankar om hur världen kan bli bättre. Och att jag hela tiden vill bidra till att trycka på knappar för att säkerställa att men kan vi inte förändra någonting om vi... Och det är ju framför allt kvinnors ekonomi och ägande som är den gemensamma nämnaren som vi har. Men som också som jag drivs av. Så här, och det började med när jag förstod att jag har aldrig pratat med mina tjejkompisar om ekonomi och börsen. Jag började investera 2008. Men jag pratar inte med mina tjejkompisar om det. Vad beror det på? Och när jag då började liksom lyfta den frågan med de här tjejerna så sa de, lite svårt. Eller liksom, jag borde komma igång. Eller, alltså det är så många sådana. Och sen så visade det sig att det var någon också som faktiskt investerade. Så att det var en viktig lärdom om så här, hur skapar vi det här forumet.
Och hur gammal var du då när du liksom började investera på börsen och titta på vad är det här för någonting som jag borde bege mig in i?
Jag började investera 2008. Och det var ju som alla som är investerare vet liksom inte en bra period att börja investera. Lite liknande nu, de som börjar investera nu. Eller kanske till och med undvika att börja för att tänka att man inte kommer in i rätt marknadsläge. Men det var det bästa jag gjort. För att jag köpte på toppen och sålde på botten för att jag blev rädd och visste inte riktigt vad jag hade investerat i. Och då så sa jag till mig själv, Mikaela, du ska alltid stå för dina egna investeringsbeslut. Jag hade då suttit ner med en bankkontakt som hade liksom
hjälpt till
för att skapa en portfölj. Och jag fattade inte riktigt, jag satte mig inte in i det. Jag räknade med att det hade ju gått så bra innan som liksom vi pratade om i det där initiala samtalet när vi satte upp den portföljen, och sen så gick det inte alls för att marknaden var så. Så att typ börja investera i en kris, bästa ni kan göra. För ni kommer vara så hårdhudade efteråt.
Ja, men det där kan jag verkligen känna igen mig. Jag hade faktiskt exakt samma upplevelse. Jag gjorde också riktigt dåliga investeringar initialt.
Men så bra, för då man lär ju sig så mycket.
Precis.
Då.
Nej, men det är liksom...
Ja. Om man vågar fortsätta.
Ja, verkligen. Och då kanske initialt kanske man inte heller går in med förhoppningsvis med hela sin förmögenhet, utan man tar kanske lite mindre risk i början. Så även om det är surt att det försvann, så var det ju på något sätt över tiden, kände jag att det var som du sa, det var ju verkligen värt det. För att så mycket snabbare kommer man upp på banan igen. Men då har ju du en ganska lång ändå bakgrund av att ha liksom pratat om och tänkt mycket på just ekonomi och i förhållande också då till så kvinnligt ägande. Och det är ju en del av de ämnena som vi brukar beröra i vår podd, just kring varför är det så att kvinnor faktiskt inte är inne på börsen lika mycket? Varför sa dina tjejkompisar som de gjorde där 2008 att de inte riktigt visste? Vad är ditt perspektiv på det idag?
För att vi är bekväma i det vi pratar med varandra om som tjejer. Oavsett om det är liksom att upptäcka ett nytt varumärke när det kommer till kläder, eller hur vi stylar vår lägenhet, eller liksom hur vi förhandlar låneräntenivåer med banken. Mm. Så får vi liksom verktyg och input och värde av varandra som tjejer. I hög utsträckning. Killar gör ju också det. Men vi har inte pratat om det. Det är en viktig faktor. Det andra är, jag brukar emellanåt dra en parallell till rekryteringsbranschen. Så att utifrån ett rekryteringsperspektiv så har rekryteringsbranschen länge haft utmaningar med att få in kvinnor i ledningsgrupper och styrelser. Om man tittar tillbaka historiskt, vi började med att så här, okej, vi behöver liknande förutsättningar för kvinnor och män i början av 1900-talet liksom, när det kommer till att kunna rösta exempelvis. Sen vidare därifrån, ja, men kvinnor fick börja utbilda sig till sjuksköterskor och lärare. Därifrån, nej, men kvinnor behövs överallt. Vi kom in på arbetsmarknaden. Ingen reflekterade över vilken position man hade. Men sen 90, millennieskifte, började vi prata om kvinnor i ledning. Vadå, det måste finnas liksom incitament för kvinnor att också göra karriär. Vi bidrar ju. Vi såg liksom hur BNP accelererade, den här hockeysticken man brukar prata om, VC. Det var ju BNP-tillväxt för att kvinnor kom in på arbetsmarknaden på 60-70-talet. Och nu så blir det ju, nästa steg är ju liksom ägandet, men vi har inte pratat om det. Innan. Och det har, jag tror att det har mycket att göra med tabu, om att inte prata så mycket om pengar. Man är rädd för att prata om att man har för mycket pengar. Man är också rädd för att dela med sig om man har för lite av det.
Ja. Det kan ju nästan bli som en form av skam kanske, eller någonting som man också skäms över. Det upplever jag. För att det finns ju också en form av samhällsnorm. Det kanske inte gäller för liksom hela samhället, men delar av samhället i alla fall, att man ska ju ta hand om sin ekonomi och man ska ju förvalta sina pengar. Och de flesta vet i vuxen ålder att gör man ingenting med pengarna så förlorar de ju i värde. Så att ha dem inne på ett sparkonto är ju inte bästa lösningen. Men vad är då en lösning som jag känner mig trygg med? För där har man ju också sett att där resonerar ju kvinnor och män olika i vilken typ av risk man vill ta.
Men jag skulle vilja säga så här, och jag förstår att vi inte har tagit samma risk. Jag säger inte att kvinnor och män är lika när det kommer till risktagande. Men jag säger, vad händer när vi har samma förutsättningar för att ta risk? Om kvinnor inte har ägt lika mycket som män, och i Sverige, en av de mest jämställda länderna i världen, så äger vi hälften av vad killar gör. Det är klart som attan att vi tar lägre risk. Eller hur?
Absolut, verkligen. Det säger sig självt.
Aha. Jag tror vi alla tre delar ju den upplevelsen att insikten kom att man vill börja ta tag i att investera och att man ville hitta den gemenskapen med sina vänner. Vi började i en mammaledighet och då sa vi måste börja lyssna på Feminvest, vi måste börja följa dem och vi måste liksom börja aktivt förstå börsen nu i tiden vi var mammalediga. För det var liksom en tid som kunde ge det utrymmet lite. Och att vi alla kände, ja men nu är det dags att ge sig in i det här liksom. Men samtalet möts ju med ganska mycket så här rädsla och osäkerhet. Var ska jag börja? Hur gör man? Vad ska man investera i? Och så vidare. Hur jobbar ni på Feminvest aktivt med att få kvinnor att känna sig trygga med att börja investera?
Mm. Ja, men det är en vetenskap och det behövs många olika komponenter, tror jag. Jag tror att vi som förebilder som går före, ni med liksom eran problematik som ni är fast beslutsamma om att lösa, och jag med min vision om bidrar som förebilder. Och det är viktigt. Sen så har vi i vi lanserade ju nu i september för Feminvest Academy, som är en prenumerationstjänst där du kan få liksom tillgång till allt ifrån komma igång och investera till trading och liksom mer avancerade investeringsstrategier, så att säga. Och vad vi ser är ju att när de här kommer tillsammans på de fysiska tillfällena som vi håller, så delar ju de med varandra och inspirerar varandra. Det blir inte bara att vi håller liksom föreläsningar för gruppen, utan det blir de här dialogerna som jag tror är superviktigt. Så att dialog mellan kvinnor i olika åldrar och inse att we are in this together. Och sen i kombination med kunskap, att det kommer ett flöde av olika typer av insights, så att man hela tiden kan utvecklas vidare och ta nästa steg. Mm. Ställa sina frågor utifrån vart man befinner sig. Och förebilder tror jag är viktigt.
Vad skulle du säga är den vanligaste frågan som du får av de som kanske inte vågat ta steget ännu?
De flesta som kommer till oss är ju att de vill ta steget. Mm. Så att det är sällan vi får frågan i Feminvest, jag vågar inte, utan det är snarare, nu ska jag komma igång.
Hjälp mig.
Ja, nu kör vi liksom. Men om man tittar på utanför liksom, verksamheten, så är det precis som då med rekrytering, när man tittar tillbaka, om jag faller tillbaka på den liksom, reflektionen av hur det ser ut. Så ledningsgrupper och styrelser är svårt att rekrytera kvinnor, för att kvinnor tackar nej för att man inte upplever att man har tillräckligt med kunskap eller tid. Och det är samma. Kunskap och tid är liksom två faktorer som gör att många... Mm.
Tiden, den är ju intressant. Mm. Det pratar ju vi mycket om i förhållande till att det är ju ett arbete man har, man går till förmodligen kanske varje dag för att tjäna ihop pengar och lägga mat på bordet hemma. Men sen har man ju också ett annat arbete hemma. Och där vet vi ju att kvinnor också tenderar att ta ett mycket större ansvar.
Men vad tycker du har varit en utmaning att bli mamma och att också driva bolag?
Jag startade mitt första bolag i Sverige när jag var gravid med mitt första barn. Jag startade ett annat projekt som jag sedan inte utvecklade liksom till ett bolag under min andra mammaledighet. Jag tror att jag är en sån person, precis som du lyfter själv också. Så här, nu är det här tid för att ta tag i ekonomi och fundera på vad det här är när du var mammaledig. Mm. Det finns ganska mycket data på att kvinnor startar bolag i hög utsträckning när man är mammaledig just.
Mm. Vad intressant ändå. Vad tror ni, jag som inte har barn själv då, vad tror ni att det här beror på?
Jag tror att man till en början har lite tid för sig själv och fundera på vad man vill göra med livet. Och också faktiskt att det perspektivet att du får ett barn skapar nya tankar om vad du ger vidare. Eller liksom,
ett större så här ansvar.
Verkligen.
Ska göra den här världen bättre, för nu har jag en person att ge den världen till lite.
Exakt.
Ja, du går ju in i en livsomställning som blir ditt allt. Och då liksom, det perspektivet kommer ju in på mycket sen då. Och just att så här, tiden blir en bristvara. Mm. Och då vill jag lägga tiden på rätt saker. Så det omvärderar man ju ganska mycket när man blir mamma, tycker jag. Att hitta det fokuset som känns rätt.
Mm. Och har den diskussionen i er relation, har det alltid varit liksom en diskussion som har varit självklar och enkel att reda ut? Eller har ni haft utmaningar i att i att hitta den balansen som passar för just er, där ni är i livet, vilket ju kan vara olika under barn 1, 2 och 3 såklart.
Men det, jag tror att det finns en underliggande liksom, hos majoriteten män, att man inte känner samma ansvar för föräldraledigheten med den kulturen som samhället har
verkligen
liksom bringat fram. Och den kan jag också känna av alltså i liksom samtal och så. Men samtidigt så, och jag kan också känna av att jag i högre utsträckning vill ta vara hemma och ta vara på liksom en vad han är. Jag tänkte bara på liksom nu i, han berättade i, var det i början av september till sin chef att han var gravid, eller att jag var gravid.
Ni var gravida.
Att vi var gravida. Men alltså hur sjukt är inte det?
Ja, att man kan gå så länge.
Att man kan gå så länge. Ja. Alltså jag har gått med kula länge liksom. Ja.
Och du sa det så fort du fick reda på det.
Ja, men alltså jag behövde ju säga det.
Ja, det är klart.
Liksom, ja, exakt. Mm. Jag sa det jättetidigt. Mm. Medans han då sa, och det roligaste är, för det är faktiskt han som ville ha en trea mest. Mm. Och så säger han till sin brittiska chef så här, ja men du vet, we're actually expecting. Varav han är så här, oh those girls, they just want to have so many babies.
Oh my god.
Och vad säger han då i den situationen? Yeah they do.
Fast det var han.
Easy way out.
När två män pratar.
Vi skrattar ju åt det liksom. Alltså, men det ligger ju någonting i det.
Ja, det är verkligen.
Men som, ja, det där är intressant alltså, att det finns någon form av fortfarande. Det är ändå 2022. Och fortfarande så sitter man och tänker att amen, kvinnor, det är liksom deras fokus i livet, det är att skaffa barn. Mm. Och män, deras fokus är att jobba och försörja familj. Ja. Det känns väl riktigt dassigt.
Ja, det känns inte nutid alltså.
Nej.
Vi har kommit längre.
Vi har kommit längre. Ja. Så det är en uppmaning till alla som har tänkt så. Sluta med det.
Men vi pratade ju om att föräldraledigheten kan skapa utrymme att reflektera och att det är många då som tänker att man vill starta bolag, många kvinnor. Men ändå så är det inte lika många kvinnor som gör det, som startar bolag. Hur ska vi göra med det här? Hur ska liksom kvinnor bli mer attraktiva som grundare och att vi ska förflytta det här kapitalet som inte då bara ska gå till män, utan hur ska vi jobba med den siffran?
Det finns många olika tankar där. Jag tänker att Feminvest, så som vi tänker, eller jag liksom, är att om man börjar med den här breda, om man får sig att börja tänka på ekonomi och sparande, så har vi liksom en tratt där man sen kan gå vidare till mer riskfyllda investeringar som onoterat ängelinvesteringar är. Det är därför vi har den här utbildningen, för att liksom få de här tjejerna att växa med risken och se andra tillsammans och göra det ihop och så vidare. Så det tror jag är viktigt, att se många andra som kanske också då börjar investera i onoterat och så vidare, att man får ett tidigt skede av kvinnor som är aktiva där. Sen så är det ju faktiskt så att 80% av investerarna för de här större fonderna är killar. Det går uppåt lite. Men jag har haft så många intressanta diskussioner med killar som investerar. Både för VC-bolag men också yngre investerare. Och det som är intressant är att vi tjejer, vi har ganska bra koll på de här siffrorna. Vi delar den här Allbright-rapporten när den kommer. Unconventional Ventures som också har delat fantastisk data när det kommer till det här. Men de är inte så, de har snappat upp det absolut någonstans, men de är inte så, de reflekterar inte så mycket över det när de tar investeringsbeslut. Så när jag sitter i möten med killar som investerar så säger de, så obekväm med att investera i produkter som är för kvinnor.
Okej. Mm-hmm. För då kan de inte relatera.
De kan inte utvärdera värdet i produkten. Och det känner de sig otrygga på. Men då har jag kontrat i perioder och sagt så här, men liksom en SaaS-tjänst som är för en marknad som du inte är involverad i.
Exakt.
Det är samma egentligen.
Och där kan man också tycka då att borde de inte reflektera, okej, men om vi då inte känner att vi kan relatera, ska vi inte ta in någon som kan relatera då? Ska vi inte ta in en kvinnlig investerare i vår team då kanske?
Ja men exakt. Mm. Och vi ser ju att det går upp siffrorna, men så länge man investerar på på det sättet, så tror jag att, och det finns också en annan liksom parallell beskrivning av hur killar och tjejer också fungerar genom en conscious bias, att man känner igen sig och vill investera i det som man känner igen sig i, lingot man liksom, man bondar. Jag träffade en vd för ett stort techbolag som omsätter flera, många hundra miljoner och häromdagen, och hon sa att hon satt på middag med en vd som sa, men jag tillsatte en manlig vd för att han förstår mig, vi är lika, jag känner igen mig i honom.
Att man vågar erkänna det.
Ja, men det kommer väl.
Okay.
Ah, nej. Och han sa till och med, jag skulle känna en osäkerhet inför att jag skulle kunna bli attraherad om en kompetent, liksom skarp kvinna tog den rollen. Ja, men så här, att jag skulle, till och med att man skulle kunna gå down that route. Liksom.
Okej.
Okay. Och det säger någonting. Uh-huh. Ska jag berätta om en annan som hände häromdagen för mig? Jag jobbade med ett intervju med och hade två personer i studion för ett sammanhang, och en manlig och en kvinnlig. Det visade sig att kvinnan var aktiv förvaltare och han var en passiv förvaltare, så han förvaltade en indexfond. När han såg att hon var där så sa han, nej men jag kan inte sitta bredvid och liksom, alltså, och det här är så kul, för att jag hör så många kvinnor säga det här, alltså genom statistiken, inte till mig, men genom statistiken, att ja, men jag kan inte ta det här styrelseuppdraget eller ledningsuppdraget, för jag har inte kunskapen. Men när det kommer till den här situationen så var det han som kände det. Hon är bättre
än mig. Hon är mer kompetent.
Hon är mer kompetent. Så han backade ur att delta i den här intervjun. Och det här säger så mycket om att det rör
ser
på sig.
Ser skillnader också. Ja.
Och att liksom, saker och ting förändras. Även om det tar tid.
Nej, men för vi har ju lite erfarenhet av att resa pengar. Och har redan fått erfara vissa kommentarer som, varför har ni inte med en man i teamet? Om ni ska prata om jämställdhet, då är det bra om ni har med en man, för då visar det att då är de med på resan, då är inte bara det här en feministgrej ni gör. Vi har fått höra att när ni pitchar så är det extra viktigt att ni är extra duktiga på att presentera siffror, för att ni är kvinnor, och så vidare. Så att vi har ju också suttit i samtal där vi har hört att kvinnor har inte lika starkt självförtroende in i pitcherna. Att kvinnor blir osäkra och inte kan svara rakt på sak och sådär. Vad är din erfarenhet av liksom en kvinnlig entreprenör som står inför investerare? Vad är hennes styrkor i det läget, och vad är svagheter som gör att man inte investerar?
En styrka som kanske historiskt inte har varit en styrka, för att det har funnits så sjukt mycket kapital till en billig peng. Men nu när räntorna går upp och marknaden ställer om med fokus på lönsamhet, vi ser ju techbolagen literally rasar på börsen när vi spelar in det här. Och det är ju hur att man faktiskt är inställd på lönsamhet och tillväxt som är realistisk. Och där är ju kvinnorna bättre. Vi pitchar in det som vi kan leverera på i högre utsträckning.
Mm.
Det kommer nog att ses, jag tror det, som ett högre värde i tuffare tider. När de här bolagen som har de här fantastiska ambitionerna med extrem tillväxt faktiskt ställer om till att, ja, men hur närmar ni er lönsamhet nu? Hur bevisar ni att ni faktiskt har den här affären som ni ska bygga? Mm. Så det är inte tillväxt till varje pris nu för tiden.
Nej. Och kanske inte lika mycket luftslott då, tänker jag.
Exakt.
Mm. Organisk tillväxt.
Det skulle man ju verkligen, det hoppas man ju att alla investerare där ute ser som en styrka. För att det finns ju inget värde för dem att sälja, att liksom köpa in på någonting som aldrig kommer bli sanning.
Nej, men så är det. Men å andra sidan, om man ska vända på det myntet, så förstår ju jag också att investerare som ställs inför två liknande case, där det ena ska ge 150% x i avkastning i inte procent utan gånger. Och det andra ska ge 55.
Mm.
Att det också blir attraktivt att opta in på det mer aggressiva caset.
Mm.
Där man har en liksom, ambition att, att ta större marknadsandelar. Så det liksom kan ju vara en baksida då av det.
Mm.
Och på det sättet så skulle man som tjej vara medveten om det. Investerarna bör också vara medvetna om det. Och kanske till och med liksom, vad kan man jobba med för att skapa den här tillväxten? Det kanske kan vara värt att faktiskt ha en entreprenör som faktiskt vill leverera i högre utsträckning på det de kommunicerar. Och bara lyfta blicken eller titta på hur man kan liksom bygga vidare på den affären.
Mm. Mm.
Sen så tror jag också att det finns en risk, och jag tycker det är viktigt att lyfta det också, att kvinnor faller ner i den här offerrollen. För att man har 0,5% av kapitalet år efter år. Alltså det sjunker till och med.
Mm.
Och det kommer ju en del till oss också som, ja, men vad är mina möjligheter?
Mm.
Jag är kvinna. Liksom.
Ja, exakt.
Och det måste vi faktiskt lägga till sidan.
Mm.
För annars så förändrar vi inte den siffran.
Nej. Ja, men precis, när vi har fått den frågan då, varför har ni inte en man i teamet? Då har vi sagt, för att det är vi som är teamet. Det är vi som är grundarna. Och det är storyn. Och det är därför vi står här. Så att liksom, att man måste ju börja skilja på det utifrån liksom, vilka står framför mig och vilken kompetens har de. Men vad skulle du vilja ge för råd inför unga och entreprenörer på väg som ska bygga sina bolag och ska resa pengar? Hur ska de tänka inför sin pitch? Vad är liksom dina tre bästa råd där?
Ja, men var förberedd. Faktiskt testa pitchen på liksom, investerare som du inte pitchar mot, utan mer liksom, öva på dialogen och se ditt bolag genom deras glasögon. Håll så mycket av ditt ägande kvar i verksamheten. Ge inte bort ditt ägande för tidigt. För det finns faktiskt en sån tendens hos kvinnor lika så. Så att säkerställa att du har ett stort ägande, liksom, speciellt i de första viktiga finansieringsrunderna.
Och vad är ett stort ägande skulle du säga procentuellt?
Jag skulle säga så här, det är väldigt få investerare som investerar i bolag i liksom, seed, A-runda, där om det är entreprenör, de operativa äger mindre än 50%. Alltså det typ händer inte. Det är en siffra.
Ja, det är bra.
Bra att ha något att förhålla sig till.
Och tips nummer tre.
Och det sista, alltså var förberedd.
Mm.
Kan din marknad, kan din affärsidé, dina metrics och var dig själv liksom i det. En så här trygg person som pitchar ett tydligt budskap. Så här också ska jag säga, många fastnar i marknadsföring.
Mm-hmm.
Alltså typ, ja, men vi har den här produkten och vi ska nå ut genom det här på det här sättet och vi gör det här samarbetet. Men affären är ju det viktigaste.
Mm.
Hur ska ni tjäna pengar och när gör ni det och varför?
Mm.
Så att det där fluffiga behövs inte i så stor utsträckning. Även om det kan kännas som att man bygger upp en affär i ett pitch-tillfälle, så är det är faktiskt de faktiska siffrorna som investerar. De väntar bara på det.
Ja.
Jag har till och med varit i liksom, en pitch-sammanhang där jag har pitchat för investerare. De har sagt skip the marketing.
Oh, wow. Okay. Ja. Och det kanske blir ännu mer så givet de tiderna vi befinner oss i.
Ja.
Nu är det ännu viktigare att din affär håller. Att den kan växa oavsett om du har en gigantisk marknadsbudget eller en ganska begränsad. Ja, men spännande. Affär.
Mm.
Mm, det tar vi med oss.
Verkligen.
Ja.
Men en fråga avslutande fråga då, som jag tänkte på, som jag bara tycker är en intressant reflektion. Du som sitter med så mycket olika investerardialoger. Givet då att jag och Lisa är i den fasen då vi själva också reser pengar, så möter vi mycket av de här människorna och vi ser en ganska enhetlig bild skulle jag säga av vilka de är då. Men kan du se några skillnader baserat på vem personen är som investerar? Det vill säga, är det en vit medelålders man eller om det är en kvinna eller någon med utländsk bakgrund? Eller, ja, finns det några liksom, kan man generalisera här baserat på vem som sitter på andra sidan bordet om vad de letar efter?
Bra fråga. Jo, men så är det ju. Jag har inte sett, liksom, kanske inte så här på yttre attribut, så, men däremot personligheter. Och där kan man ju läsa på inför att man ska pitcha. Jag vet till exempel att innan jag kom hit så satt jag och mötte med en kille som har tagit kontakt med Femväs som investerar. Både genom en stor fond men även mindre investeringar, inga investeringar vid sidorna, och han tog kontakt för hemma, men jag vill ha bra dealflow. Du sitter med kvinnorna, kan du bara skicka lite bra dealflow? Så att det finns liksom, ja, det finns olika typer av trender. Jag skulle tro, i och med att vi primärt riktar in oss mot kvinnliga investerare, att vi får se mångfalden där.
Ja.
Och de killarna som kommer till oss, de är så här, hej, det här är bra. Mm. Vi vill ha era dealflow.
Mm.
Så att det kanske begränsar min liksom outlook på ett sätt. Men däremot så skulle jag säga att jag hade en dialog med en ängelinvesterare bara här för ett par dagar sedan som sa så här, vet du vad, jag skulle så gärna vilja sitta ner och diskutera tillsammans med de andra ängelinvesterarna i Femväs genom de träffarna som vi har i ännu större utsträckning, respektive case. För att det är, man vill höra andras tankar och utvärderingar om ett bolag snarare än att sitta hemma själv och försöka analysera. Så det kanske kommer tillbaka till det här, liksom, den här konversationen som vi också pratade om lite initialt i den här podden.
Precis.
Att vi vill höra varandras tankar.
Ja, man vill känna gemenskap och kanske liksom
trygghet
och kunna relatera och känna att man inte är ute kanske på helt eget bevåg.
Ja,
det är väl en mänsklig faktor helt enkelt.
Och jag vet inte om det är mer kvinnligt, om vi till exempel skulle titta på hur kvinnor liksom vill investera. Men jag tror att det kan finnas nyanser också, att det finns liksom, jag har investerat själv, gått på mina egna beslut liksom, när jag har investerat i onoterat. Så att,
Känner du igen samma med kvinnliga investerare, att de vill investera i någon som de känner igen sig i? Alltså, går det åt det hållet också? Man säger ju ofta så här, men jag investerar i dig som entreprenör, och att då kanske fallet är liksom att män vill investera i någon som de känner igen sig i. Men hur funkar det med kvinnor och kvinnliga investerare? Är det samma?
Jag skulle säga att det är superviktigt med värdet. Som, alltså, var lite som jag själv också nämnde initialt om hur jag vill bygga bolag. Att jag vill bidra positivt och förändra världen på något sätt. Och där så har kvinnliga investerare i mycket högre utsträckning. Det är något de letar efter i de entreprenörer de investerar, för de vill bidra med kapital till en bättre värld. Och det tror jag är ett utmärkande, liksom, snarare än att man känner igen sig i investerare, utan man ser att det här är värderingar som jag verkligen, verkligen tror på och vill vara med på utöver affären.
Och det ser vi också med hur kvinnor placerar sina pengar. Ofta i hållbara bolag till exempel, i större utsträckning än män. För att det är viktigt det här med syftesdrivet och värdedrivet. Så det är ju fantastiskt. Men avslutningsvis då, vi älskar ju Feminvest och tycker allt ni gör är fantastiskt. Och en otrolig plattform att ha i sina kanaler och att få information och att kunna vända sig till. Vad skulle du säga till en entreprenör som just nu liksom bara försöker hitta sin affär och försöker hitta investerare och sådär. Hur kan Feminvest hjälpa dem?
Jag kan säga så här, vi är faktiskt upphandlade konsulter, så att jag och mina kollegor, vi kan faktiskt ta oss an konsulttimmar för Stockholms stad specifikt för entreprenörer. Och det kan ju vara allt ifrån liksom investerardialoger till uppskalning till, det kan vara ganska brett spektrum, så det är verkligen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det är ett konkret sätt. Man kan alltid skicka in liksom sina pitchdecks eller så till oss. På den internationella kvinnodagen har vi ett jättestort event för entreprenörer där vi också har en mötesplats tillsammans med investerare som vi... Vi gjorde liksom ett första event nu i september och nu gör vi det ännu större och bättre på internationella kvinnodagen då, som heter Fearless, som man kan också hitta via vår hemsida eller våra sociala medier och sådär. Och det är perfekt tillfälle, för där kommer vi ha en så här founders lounge där man som entreprenör, om du är kvinnlig entreprenör eller liksom kvinnligt majoritetsägd bolag säger vi, så kan du komma dit och visa upp om det är en roll-up eller om det är en produkt eller om det är liksom som vi då på ett lätt sätt kan få investerare att komma igenom den här loungen och titta på allt som finns och se, fastna vid det som man tycker är relevant och intressant.
Gud vad bra.
Eller hur?
Ja, kan vi få komma?
Ja, såklart.
Det vill vi gärna.
Det passar jättebra för er också, där ni befinner er. Så det är på liksom, så det tycker jag absolut är ett sätt värde. För då får man där också en peppande agenda för entreprenörer i kombination med att man faktiskt får möjlighet att träffa investerare.
Superbra. Så bra. Tack snälla Michaela för att du ville komma till Kärleksförsäkringen och podda med oss.
Ja, men tack.
Och tack för
så
ditt
mycket kärlek till er.
Ja, men kärlek till dig. Kärlek till alla kvinnliga investerare och kvinnliga entreprenörer och kanske männen också som stöttar de kvinnliga entreprenörerna. Absolut. Och investerarna.
Och relationerna. Männen som ställer upp där hemma.
Precis. Exakt. Stort lycka till med nummer 3.
Tack.
Ha det så bra.
Hej.
Hej. Hej.